Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Den här podden görs i samarbete med Finwire. Och idag blir det extra fokus på serieförvärvare med Adnan Hatzifendish. Så Sverige har ju lite av nationalsport nästan när det kommer till aktier, att vara framgångsrika på serieförvärvare. Så det kommer bli väldigt intressant avsnitt med en expert på ämnet. Så varmt välkommen.
Tack så mycket. Och idag så ska vi bena ut vilka egenskaper som gör att serieförvärvare ofta är attraktiva investeringar. Hur man värderar en serieförvärvare, magnituden av saker som decentralisering för framgångsrika serieförvärvare, vad man ska leta efter gällande dynamik mellan förvärvande bolag och förvärvade bolag och hur man ska tänka kring belåning vid M&A och vad som signalerar då ett bra management för en serieförvärvare och såklart då kapitalallokering. Och nu är vi äntligen här i studion med Adnan, och jag har ju personligen sett fram emot det här väldigt länge och tjatat på dig ganska länge också för att få till det här. Och jag tror också att det här avsnittet kan bli liksom ett väldigt bra utbildande avsnitt för även ledningspersoner på noterade bolag och så vidare. Och jag kan också avslöja att Adnan gör ju faktiskt sin podcast-debut idag.
Jajamensan.
och det är vi också såklart jätteglada för på Aktiesnack, jag och Magnus. Och innan samtalet med Adnan så vill vi då som vanligt tacka vår huvudsponsor Avanza. Och är ni inte redan kunder på Avanza så kan vi starkt rekommendera att ni blir det. Och de flesta som lyssnar på oss antar jag har sitt sparande på en ISK, eller det hoppas jag i alla fall att de flesta har. Och det innebär ju i sin tur att man väldigt lätt också kan byta plattform. Så när man har en aktie på en ISK så behöver du alltså inte sälja dina aktier eller fonder för den delen då, om du vill byta plattform. Och jag ska ingenstans med mitt kapital, jag är supernöjd kund hos Avanza. Men då vet ni det i alla fall.
Exakt, så man behöver inte sälja och köpa på nytt när man flyttar. Det är bara att flytta över hela ISK.
Precis, så man slipper alltså det courtagekostnaden helt enkelt.
Så ingenting som sägs i den här podden ska ses som rådgivning eller rekommendation. Avanza tar inte ansvar för någonting som sägs i podden och alla investeringar är förknippade med risk.
Precis, och inga andra sponsorer tar heller ansvar för det som sägs i podden förutom Avanza. Och så vill jag också prata lite om Quarter Pro Research-plattformen som riktar sig till institutioner inom finans och investor relations. Och jag gissar att många av er som lyssnar har stött på Quarter Pro i Twitter-feeden och liknande, men det är nog ganska få som vet exakt vad vi gör och skapar för värde. Och ska man peka på essensen i Quarter Pro så är det ju en plattform som underlättar och förbättrar kvalitativ research på börsnoterade bolag. Och det här gör vi ju delvis genom att vara bäst i världen på livestreaming av bolagsevents, där man då även får live-transkribering i realtid då. Så med Quarter Pro blir man alltså först i världen på att få tillgång till datapunkter från events som earnings calls, kapitalmarknadsdagar etc. Och utöver det här så finns det en mängd features, som till exempel att kunna söka på vilket nyckelord som helst över hela vår databas som inkluderar över 9000 noterade bolag med filtreringsmöjligheter. Och vad innebär det här då i praktiken? Om vi tar då Smartai som exempel. Deras största konkurrent heter ju Seeing Machines. Och tillsammans har de ju typ ett oligopol på Driver Monitoring System, alltså DMS. Och vi har ju tjatat supermycket om det här, Magnus. Det vill säga att det är väldigt viktigt att göra en bedömning av konkurrenslandskapet och hålla koll på konkurrenter till bolagen som man investerar i. Och med Quarter Pro så kan du då till exempel filtrera på Seeing Machines och söka på Smartai för att då få fram alla gånger som Seeing Machines har nämnt Smartai i deras egen kommunikation ända sedan de blev noterade. Och det gäller ju all typ av IR-kommunikation. Så sökmotorn plockar ju alltså upp slides, rapporter, transcripts och så vidare. Och exakt samma process kan man ju såklart göra då för alla andra 9000 noterade bolag som vi har täckning på. Och det här är ju verkligen en game changer tycker jag. Jag har ju sagt det tidigare i podden att QuarterPro är faktiskt den plattformen som jag använder allra mest när jag gör research inför våra poddavsnitt och på de bolagen som jag äger och följer. Och sen slutligen då så vill jag bara nämna att vi precis är i lanseringsfas av en ny stor och väldigt tekniktung feature då som bygger på AI för att nämna ett buzzword. Och med den här lanseringen så kan man då prompta precis som ChatGPT funkar på bolagens förstahandsdata. Så man kan till exempel be QuarterPro ta fram vad ledningen sa om guidance i ett specifikt kvartal, vad ledningen har sagt om konkurrensen och så vidare och så vidare. Så med det här verktyget kommer man alltså aldrig igen manuellt behöva leta efter specifika saker då i bolagens rapporter. Och det bästa med det här är också att vi länkar tillbaka till de underliggande källorna också. Vilket betyder att om man vill ha mer kontext eller bara säkerställa att informationen faktiskt stämmer så är det superlätt också. Och vi har ju redan några av världens största hedgefonder och equity research-institutioner som kunder. De flesta nordiska bankerna och så vidare och även många Fortune 500-bolag som kunder. Och det här tycker jag bevisar att produkten faktiskt är riktigt grym. Så att om du vill höra mer om det här så kan du gå in på quarter.com/demo och sen så ligger också en länk i avsnittsbeskrivningen. Och då kan man alltså testa den här produkten via en gratis trial. Och jag har ju gjort min största investering privat i Quarter också. Och det tycker jag också säger lite om hur mycket jag tror på den här produkten. Sådär, nu ska vi prata lite serieförvärvare. Du kanske också vill säga någonting om Quarter, Adnan?
Ja, nej, men absolut. Vi har ju använt Quarter också och tycker är riktigt bra produkt. Allt du beskriver med slides och sökord och verkligen få fram det vi tycker är intressant inom vårt space. Och man hittar alltid några guldkorn som man inte har sett tidigare. Så att det är en superbra produkt tycker vi. Och även personligen privat så är det ju riktigt bra att använda appen dessutom. Och
absolut.
Kunna ha det på språng.
Men Adnan, berätta gärna lite om dig själv och din bakgrund och även vad du gör på REQ Capital där du jobbar just nu.
Men först och främst tack för att få komma hit och tycker prata om det jag tycker är, om man nu kan ha passion för något inom investering så är det verkligen för mig den här typen av bolag. Så förvaltare på REQ sen i höstas. Vi har ju egentligen ska komma in mer på det, men vi har inte en strategi att investera i förvärvsdrivna bolag och jag kommer prata lite grann om varför kanske serieförvärvare inte ett ord vi själva använder dagligdags. Men vi har två fonder, en som är på global basis och en som är nordisk basis. Och jag ansvarar för den som är i Norden då.
Är det börshandlade fonder? Eller?
Det är bara noterade aktier i våra fonder.
Yes.
Så. Själv då kom jag precis innan det här från Swedbank där jag egentligen på heltid höll på med vi kallar dem för serieförvärvare.
Var du analytiker och bevakade det då? Eller?
Ja, jag var analytiker innan, inte som inom aktier men det kallas för corporate advisory kan man säga. Men jag hade en väldigt unik roll och var den enda egentligen på banken som gjorde det här.
Hur länge var du på Swedbank?
2 år drygt.
Okay.
Och innan det var jag 12 år på Danske Bank i olika arbeten. Började på relationssidan på företag men sista 7-8 åren på analyssidan. Då. Dels med credits men även liksom mer finansiell typ av analys, corporate advisory mot lite medelstora, stora företag. Då.
Var det där du liksom började resan mot serieförvärvare?
Nej, om man det skulle jag inte säga. Inte liksom så, utan jag har själv varit intresserad av aktier på aktier privat i 20 år snart och intresse föddes där på gymnasietiden och roligt när man tänker tillbaks till den, hur man hittade aktieintresse, då på den tiden fanns ju inte Quarter och allt det där så då var det ju text-tv sida 202 och man gick och tittade på och mina två första köp var ju H&M och Eniro förutom då Sandvik och ursprung från Sandviken och jag visste inte vad jag gjorde så man gick och köpte dem som låg högst på listan och man insåg ju efter tid att man köpte de som hade högst volym. Men man har ju lärt sig en del på vägen och jag tror att den här utvecklingen som många investerar, man börjar med hög risk och sen så finner man sin investeringsfilosofi process över tid.
Ja, men inte du då? Du körde ju de största bolagen, lite mer säkra i början.
Ja, Eniro var ju kanske inte det,
nej, det är
säkraste så. Så man har ju liksom gjort alla misstag längs vägen, köpt allt möjligt och sådär. Och jag tror att jag liksom över tid har upptäckt det här med förvärvande bolag. Att man tittar på men de har gett väldigt bra avkastning på börsen. Och då har man funderat på, men hur kommer det sig? Och så har jag börjat gräva lite djupare på det. Och så har man sett massa olika intressanta egenskaper som jag tror vi kommer komma in på idag. Men den riktigt kanske den stora sparken för mig, det var under hysterin 2020 som rådde. Och började liksom lite gamingbolag och så lite andra bolag. Och tänkte jag, men det här med förvärv ska ju vara svårt. Är det verkligen så enkelt att varje förvärv du gör så reagerar aktiekursen 10-15-20%? Och så då börjar jag liksom göra lite mer djupkont, titta på bredare bas av bolag och försöka hitta vad som är de faktorerna som avgör om ett förvärv blir bra eller dåligt.
Mm.
Sen så började jag på Swedbank hösten 2021 i oktober, och det var ju precis där hypen var ganska stor kring förvärvsbolag. Så då satte jag igång med en studie på förvärvsdrivna bolag. Jag kallar den för serieförvärvare. Egentligen med temat, vad driver ett långsiktigt aktieägarvärde? Och det här var ju som precis på håsen, och jag tror att jag började på Swedbank 5 dagar innan Storskogen noterades till exempel.
Mm.
Så det var ju verkligen att jag kände att jag kom in med någonting. Jag förstod inte vad som hände på marknaden.
Men jag tänker för lyssnarnas del nu, så innan vi liksom djupdyker i serieförvärvare som tema egentligen, så kan det nog vara bra om vi nämner några bolagsnamn för att man liksom lättare ska kunna ta kopplingar till faktiska bolag, tänker jag. För idag ska vi faktiskt inte gå så mycket på case-nivå utan precis, mer på serieförvärvare som precis, koncept. Så här, du får gärna nämna liksom några serieförvärvare liksom som man borde känna till, och det som vi kommer prata om, men inte specifikt om bolag.
Ja, självklart. Och jag kommer till det alldeles strax.
Okay.
Det finns ganska många intressanta här. Jag tänkte säga då, den här studien som jag höll på med på Swedbank då är, tanken min var att jag ska presentera den för 10-15 bolag på sin höjd. Det slutade med över 100 ledningar, ägare och faktiskt en hel del styrelser. Man fick komma ut, så det var en snöbollseffekt av det här, att det kändes som jag var lite contrarian där på all hype. Men det togs emot väldigt bra på det här. Och då tittade jag faktiskt på 80 bolag i Norden. Eller främst i Sverige då, ska jag säga. Och tittade på egenskaper som gör dem väldigt, väldigt bra över tid. Och där kan vi då nämna både som Indutrade som har gjort det väldigt bra. Vi har ju Adtech, Lagerkrans, vi har Lifco självklart. Sen har vi också andra bolag som är, men Assa Blad har gjort det bra väldigt, väldigt länge. Hexagon under Ola Rolén självklart. Sen kan man ju säga att bolag som Atlas har gjort det väldigt bra länge, även om det inte är en serieförvärvare liksom per den definitionen, och vi kommer ju prata om varför jag inte tycker att vi bara pratar om serieförvärvare. För att nämna några, Nibe ett annat exempel som har gjort det väldigt bra till exempel. Så det finns väldigt, väldigt många goda exempel från Sverige under lång tid som har gjort det väldigt, väldigt bra.
Och det är väl också jätteintressant för att de har gjort väldigt, liksom, de är olika typer av serieförvärvare liksom. Så att man kan göra det på flera sätt liksom, genom synergier eller andra saker liksom. Vill du prata lite om så här olika teman? Man kan ju typ placera vissa som typ så här plattformar eller holdingbolag eller mer så här ackumulerare som typ ett Constellation Software i USA till exempel. Brukar du kategorisera in de här i liksom olika fack?
Jag har sett att absolut, och vi har en taxonomi liksom kring det här. Det finns ju definitioner på roll-ups, som ni har säkert sett. Plattformar, kombinatorer, holding companies. Vi tenderar att vilja hålla det ganska enkelt, så vi pratar om specialister och generalister.
Och vad är det mer specifikt?
Ja, men specialister är oftast att du är ju mer då inom en bransch, en nisch, en sektor. Och oftast kanske som ett roll-up-hållet, så att säga. Du konsoliderar då en bransch, en nisch.
Typ en Embracer kanske?
Embracer är ett exempel. Jag vet, Assa Abloy är ett exempel på det. Till exempel kan man ta in Stalco, liksom inom ELVVS. Och sen har vi det som är lite mer, som vi kallar för generalister, som är då mer så här, sektoragnostiska. Och där finner vi mer ett Indutrade, ett Lifco, Adtech och så vidare och så vidare. I Sverige då. Fördelen då, eller som vi ser, liksom skillnaden mellan dem, att prata specialister, de kan skala med nej oftast väldigt, väldigt snabbt. Du får ju en best knowledge på liksom den sektorn. Du får ett namn kanske oftast, så att du kan bli en preferred buyer för de här liksom, som ska sälja. Generalister har ju mer utmaning att kunna skala med nej. Å andra sidan då har en generalist inte ett begränsat urval av bolag att köpa. Utan där kan du liksom fiska en ganska stor pool av bolag och bara välja de bästa. Mm. En cherry pick lite grann. Medan specialister då kan stöta på problemet av att du blir alldeles för smal, om man uttrycker mig så. Och sen tar du slut på objekt att köpa, eller i alla fall kvalitativa objekt. Jag tror kvalitet är lite underskattat i sammanhanget.
Ja. Det är ju en fråga som varit uppe väldigt många gånger. Finns det liksom nya objekt att förvärva när det kommer fler och fler idag eller imorgon? Noteras Karnell, vi spelar in där på torsdagen. Mm. Liksom, är det slut på bra objekt eller finns det fortfarande i Sverige och Norden tillräckligt många?
Jag skulle säga absolut. Vi har gjort en liten undersökning där vi tittar på liksom, om vi tar Norden som exempel. Där har vi hittat på att det finns ungefär 55 000 privatägda bolag som är omsättning under 500 miljoner. En EBIT över 5 miljoner och en marginal över 8%. Så det är bara Norden. Går vi till liksom, Europa eller EU snarare så finns det ungefär 22 miljoner privatägda bolag under 249 anställda. Och transaktionsvolymen är ungefär 15-20 000 bolag per år. Så det är inte brist på bolag. Och det vi ser också är att det kommer allt mer och mer generationsskiften här framöver. Så det är inte en brist på bolag att köpa men, i den bemärkelsen. Mm,
men det kanske också blir svårare när en serieförvärvare blir större. Då tänker jag att i den här storleksordningen så kanske inte det flyttar nålen lika mycket för till exempel ett Indutrade. Alltså det blir väl en utmaning, kan jag tänka mig, att i och med att en serieförvärvare blir större så måste de göra större deals, vilket i regel är mer komplext.
Jag skulle kanske säga att det är mer komplext, men absolut att går det väldigt mycket upp i storlek så tenderar det också att betala kanske lite mer för förvärven. Och med storlek så kommer det här priset att det kostar mer förvärv, och tittar vi på de som har gjort det väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt länge, att de håller sig till inom sin core, vilket är någonstans 100-200 miljoner i omsättning. Ja. Och vi har ju sett att EV sales ligger någonstans på 1-1,3-1,5. Så att de håller sig inom sin kärna. Sen när det kommer till det här med att gå upp i storlek på förvärv, jag tror att man nödvändigtvis inte behöver gå upp över de här 400-500 som många pratar om, som är någon form av där private equity kommer in och tittar. Det handlar om för en generalist i det fallet, det är faktiskt att kunna skala M&A på ett bra sätt. Och hur skalar man M&A? Jag tror att en viktig faktor är att ha någon form av långsiktighet i det här. Mm. Att kunna förbereda organisationen i liksom en bra tid, att få folk att lära sig M&A. Jag kan ta ett exempel här. Om vi tar Lifco som ett exempel, så har ju då Per under sig en 10-12, vad man kallar för portfolio managers, som har liksom skolats in i Lifco-skolan. De började allihopa som de dotterbolags-VD:ar, managing directors, och med tiden fått allt större ansvar och även blivit mer och mer involverade i så att säga förvärvsdiskussionerna. Ett annat exempel är ju Adtech. Där har du inte ett centralt M&A-team, utan allt sker i de fem divisionerna med liksom att source M&A, med att se till att wine and dine med de här liksom entreprenörerna, lära känna dem. Men beslutet tar sig själv centralt då. Men att kunna skala M&A för mig handlar om att skala människor. Se till att människor vet vad är ett typiskt förvärv. Jag tror att ett misstag som ofta, eller någonting man glömmer bort, är ju snarare att man tittar inte på kvaliteten på de förvärven. Jag tror att ska man bygga ett bolag riktigt långsiktigt så får man inte glömma bort att vad är ett bra förvärv. Att, jag tror det är rätt att se det på multiplar. Att vi har betalat 5 gånger men så kanske inte kvaliteten är bra. Man kanske betalar på toppvinster och så vidare. Så kvaliteten är väldigt viktig. Men där kommer ju till det att veta vad är ett typiskt bra förvärv för oss. Mm. Att ha människor med som varit i organisationen väldigt, väldigt länge, som kan känna igen det här att, ja, men det är klassiska, när man går in på ett bolag så märker man hur receptionisten tar emot den. Är det glatt eller inte glatt? Hur är stämningen på bolaget? Hur pratar vdn till sina anställda? Den typen av saker. Och det är mjuka faktorer oftast. Och det där tror man lär sig mycket mer med tiden och att sett många förvärv än att bara anställa massa människor som ska göra M&A. Det är ju den enkla vägen, men svåra vägen om man gör det på riktigt.
Precis.
Det är att få folk.
Jag tänkte fråga om du liksom om du ska definiera kvalitet, hur skulle du göra det då?
Såklart svårt att säga liksom rakt av, för det kommer ju variera.
Mycket mjuka saker också.
Mycket mjuka saker. Jag tror att det man tittar på, när man tittar på de här som gjort det väldigt bra väldigt länge, att de har ju väldigt liksom, strikta kriterier. De är kriterier som de håller sig till strikt, kanske man ska säga. Så de vet vad de letar efter. Och går inte utanför liksom, de kriterierna.
Har du exempel på några kriterier där som något bolag?
Det kan vara oftast att det ska finnas väldigt lång historik på bolag finansiellt. Det kan vara att man ska ha väldigt långa produktlivscykel. cykler i de bolag man förvärvar. Det kan vara att det finns en andra man, att man inte bara är beroende av en person på toppen, en vd, speciellt i generationsskiften. Det kan vara att man har en väldigt diversifierad kundbas, en leverantörsbas. Så det finns väldigt många faktorer som är så. Jag tror även det här mjuka faktorerna som är väldigt, väldigt viktiga. Och det finns exempel, jag vet inte om ni känner till Heiko, som är en väldigt stor reseller av eftermarknadsdelar till flygplansindustrin. Och deras då, så att säga, vd och grundare pratar ofta om det här. När man kommer ner på ett fabriksgolv eller ett golv på de anställda, hur pratar han vd sin anställda? Pratar han till förnamn? Frågar han hur familjen mår? Hur barnen mår? Den typen av, så att säga, mjuka faktorer. De är ju svåra att se utifrån. Jag själv har gjort och tittat på hur många dotterbolag som helst, och det finns exempel, kan jag säga, där jag tittar på. Men om man tar en grupp av 15 bolag i ett lite mindre serieförvärvare eller så tittar man på historiken, så ser det väldigt bra ut. Men så sker någonting där efter förvärvet, när den här liksom stora ägaren eller entreprenören slutar. Hur behåller man kulturen i bolaget? Så det är väldigt svårt att kvantifiera det i siffror.
Hur tar liksom bolaget till exempel och säkerställer det ifall det är ett generationsskifte? Liksom, så att inte det här bolaget de förvärvade var helt beroende av någon som pensioneras?
Ja. Lifco i det fallet, specifika fallet, de förvärvar i bolag som att ledningen kommer sluta imorgon. Det ska vara så pass bra förvärv att ledningen ska kunna sluta imorgon, gå hem, och de ska kunna driva det vidare. Det är ju deras, så att säga, fall. En del av vår analys i alla fall, det är faktiskt, vi ringer ju ibland till säljare. Och jag kan ta ett exempel här på, jag ringde en säljare till en av våra portföljbolag här ganska nyligen, som har sålt sitt bolag. Han är 65 år och liksom har sålt sitt bolag. Och jag brukar ringa ibland till de här entreprenörerna och fråga, men hur gick processen till? Varför sålde ni till det här bolaget och var det på pris? Och så ringde jag och pratade med en entreprenör här ganska nyligen, och jag ringde klockan 7 på morgon, för då vi hade stämt möte. Och jag började med att fråga, okej, sitter du i bilen, har du tid att prata just nu? Varpå han säger, nej, men jag har varit på kontoret i en och en halv timme. 5:30 på morgon. Och då visar det sig att på något sätt ändå att här är en entreprenör som är 65, som har sålt sitt bolag, fått massa pengar, men han älskar det han gör, så ändå är han inne på kontoret 5:30 på morgon, som att det fortfarande var han som var, så att säga, ägare. Och i det här fallet så var det inte på pris, utan de hade sålt till att de var portföljbolag då, trots att det fanns två bud som var högre. Ett från private equity och ett från amerikansk.
Det där är ju otroligt spännande.
Och det är ofta väldigt mycket det vi möter när vi ringer till de här säljarna. Och varför får man köpa ett bolag? Det finns ju andra sidor också. Varför får man köpa ett bolag? Och mycket handlar ju om att de här förvärvarna som är ute väldigt bra väldigt länge återigen, de kommer ju inte att prata om multiplar. De kommer ju att prata om verksamheten. Hur ska vi utveckla verksamheten? Man pratar om produktionsapparater. Man pratar om kundleverantörslinjer. Allt det där, produkter. Så de mjuka faktorerna. Det är oftast det de får vinna på. De förstår verksamheten. Och det blir som ett väldigt bra hem.
Det långsiktiga bolagsbyggandet liksom.
Absolut. Absolut.
Men det pratas ju ofta om att förvärv i regel inte är värdeskapande, eller snarare oftare är värdeskapande för säljaren än köparen. Så först och främst, är det här någonting som du skulle säga stämmer, som har tittat mycket på statistiken? Och om det då stämmer, då tänker jag också så här, det är ändå väldigt, väldigt många bolag som gör förvärv trots det här, vilket jag tycker är ganska spännande. Och då kan man ju tänka så här, jo, men många har nog incitament att bara bygga liksom en stor koncern, ett stort bolag. Man kanske är incentiverad på fel saker och så vidare. Så prata gärna lite om det här. Dels då om det här stämmer och liksom vad du tror är liksom nyckelfaktorerna. Du har redan touchat, men det skulle kunna vara så här. Synergier kanske är en blytung variabel till exempel. Eller är typ en decentraliserad modell, eller att incentivera. Till exempel den entreprenören som du pratade om som var 65, han kanske fortfarande hade någon typ av så här incentive via earnout och så vidare. Så prata lite om så här, de absolut viktigaste faktorerna för att få till ett förvärv bra. Liksom.
Ett bra förvärv. Jättebra fråga tycker jag. Det finns väldigt många så här, bra saker som gör ett bra förvärv. Om vi börjar lite grann kring hur de gör förvärven, de här bolagen som gör väldigt bra. Oftast så gör de mycket av sourcingen själva. på de här bolagen. Du kanske lärt känna den här entreprenören för 5, 10, 15 år sedan och följt honom och velat förvärra, men det har inte varit rätt tillfälle. Så att dels tar du bort del av den här kulturella risken när man förvärrar på bolag, man har känt någon väldigt länge. Det kanske är en kund, en leverantör eller liksom en samarbetspartner som har varit. Och återigen till det här med kvalitet. Mycket handlar om människor kring förvärv. Man köper mycket liksom människor. Sen också att kunna identifiera det här med att de entreprenörerna som säljer, varför säljer han? Är det naturlig avgång i pension eller vill han bara ta och åka ner till Marbella och köra Ferrari eller vad man än gör så att säga. Du förstår lite grann. Att man bara vill ut efter pengarna. Och det tror jag de här som har gjort det väldigt länge är väldigt bra på att identifiera. Och jag tror mycket kommer till pattern recognition, magkänsla, att återigen veta liksom vad är rätt förvärv.
Men skulle du säga att det stämmer det här att liksom förvärv i regel inte är värdeskapande? För den statistiken har dykt upp i några böcker jag har läst och du vet, det dyker
den är ganska vanligt förekommande. Det är en väldigt bra fråga. Tittar man på liksom, vad de här bolagen gör, så är det ett par saker som kanske skiljer sig lite åt. Dels som gör fast väldigt små förvärv. Dels gör du förvärv kanske ganska frekvent. Vi kanske pratar 4, 5, 6, kanske med 10 förvärv per år. Vilket gör att du får ju en väldigt bra playbook av hur man gör förvärv. Och ni gör förvärv som kanske är 1% av din omsättning eller 0,5% av din omsättning per förvärv. Då har du inte det här när du gör stora transformativa förvärv att kulturella risken sänker bolaget, någonting går fel. Det finns väldigt många sådana exempel genom historien där de stora förvärven har gått fel. Det som också är intressant här är att de räknar ju aldrig med synergier i princip. Speciellt inte pratar om de här kanske med generalisterna. Utan bolagen ska stå och gå på egna ben. Vi ska inte räkna med att vi ska få synergier. Sen får man ju synergier lite, det är så mjuka synergier när vi pratar om att man hjälper till med rätt prissättning. Man kanske inte har priser på länge. Det kan vara sånt att bara med hjälpa med sourcingen om man kommer in i en organisation så får man x antal procent bättre pris. Men det kan också vara så att bara tillföra energi till de här bolagen. Om du har haft en vd som har varit vd väldigt länge, en entreprenör och kanske som någonstans stagnerat på den här resan, kanske behöver nästa steg, men då tillför massa energi och kunskap in i de här bolagen som jag tror får inte nytändning. Sen också väldigt viktigt, tror jag ni kommer till, för att inte köpa turnarounds. Du köper bolag som har väldigt lång historik, oftast familjeägda. De här familjerna får oftast vara kvar, operera på orten, komma in på en decentralisering. Det vill säga att den entreprenör som säljer, han kan vara säker på att det här är en trygg hamn för mitt bolag. Min personal kommer få vara kvar, bolagsnamnet kommer få vara kvar, kommer behålla liksom platsen vi jobbar på kommer få vara kvar och allt det där. Liksom. Och jag tror att det där, om man gräver lite djupare på det, de små faktorerna tror jag liksom gör, många bäckar små gör till liksom hela att det är inte nödvändigtvis att förvärv liksom inte, eller förstör värde. Det finns de här, vi kallar dem programmatiska, som har den här playbooken som gör det väldigt ofta med väldigt smått och bygger sakta. Det är också, tror jag, en väldigt viktig faktor här.
Och det här med turnarounds, det kan jag föreställa mig i alla fall, det var en tanke som dök upp nu, att du vill ju kanske heller inte att ett bolag, alltså ett förvärvande bolag går dåligt och sen gör ett stort förvärv. Det vill säga att det förvärvande bolag, det kanske inte heller ska vara en turnaround. För det kan ju vara typ en signal att man kanske gör ett panikdrag och nu gör vi ett stort förvärv för att det behöver hända någonting. Det antar jag är någonting som är så här lite farligt.
Eller? Det kan vara väldigt farligt. Man ska ju inte förtäcka förluster med förvärv om man trycker så, utan vill ju se förvärv från en styrkeposition. Man ska inte göra förvärv av fel anledning. Det ska tillföra något värde och det ska vara rätt anledning. Man ska inte göra bara för att.
Och om vi vänder på den frågan då, den tidigare frågan. Vad är liksom typiska varningssignaler då vid förvärv?
Ja, men det är väldigt intressant. Och jag tror att går vi till börsen här då. Jag vill inte peka ut någon specifik. Jag tycker det finns väldigt många som har gått snett sista åren på förvärvsfronten. Det finns ju bolag som får bära lite hundhuvudet i media. Men jag tror att om man tittar generellt sett så finns det faktiskt en hel del saker som vi tittar på som är lite varningsflaggor i det här. Och som kan känneteckna att när man går fel vid förvärv. Ett exempel är ju att man har alldeles för snabb förvärvstakt, till exempel. Man dras med i någon form av liksom FOMO på förvärvssidan. Det har vi sett många göra.
Då kan jag flika in med ett exempel kanske, eftersom att du inte vill det, men Storskogen kanske tänker jag på spontant.
Ja, men det är ett exempel. Ja. Men det finns väldigt, väldigt många andra kan jag säga som har gått i samma fälla.
Ja.
Så det är inte bara storskog utan det finns många andra. Sen tycker jag också att när man, och det här är svårt att veta vid förvärvstillfället, men kvaliteten på de förvärven som har gjorts har väl inte varit alltid så bra.
Men de kan väl hänga samman rätt mycket också. Att när man gör det för snabbt har du inte riktigt koll på kvaliteten för du hinner inte kolla på det.
Precis, det brukar hänga ihop. Sen är det så här, när man är ganska ny förvärvare så kan det vara så, men vilken typ av bolag får jag köpa? Är du ett Lifcod, Addtech och så vidare och så vidare, så har du ett namn. Du vet att det är en trygg hamn. Men om jag är liksom helt ny på stan, hur ska jag övertyga att jag är en bra köpare? Och då tror jag risken finns att man får köpa kanske lite bolag av sämre kvalitet. Och jag vet ju Patrik Wallén har ju pratat väldigt mycket om det här när de startade Volati. Mm. Att Tornum, hade de inte gjort Tornum i slutändan, så det kanske inte blivit något Volati. Och det är väldigt svårt att som nya på stan att hitta förvärv. Man ska övertyga mäklare, du ska ringa bolag och det är inte alltid så lätt. Så det är väldigt svårt.
På tal om Patrik Wallén så lyssnade jag på en intervju med honom ganska nyligen då med Niklas Andersson i Montrose-podden. Och då pratade han mycket om kontracyklisk kapitalallokering, så det tänkte jag att vi kan toucha lite på också. Är det generellt liksom en sak som du skulle säga är bra? Det vill säga att man inte får den här FOMO:n i en högkonjunktur och du bara liksom sätter sprätt på alla pengar, utan snarare då kan liksom vara mentalt liksom väldigt disciplinerad och bygga balansräkning, och sen så använder du det kapitalet när det är lägre konkurrens i ett sämre klimat. Det är ju väldigt rationellt när man lägger upp det så, men det antar jag är någonting som ni kikar efter också.
Det gör vi definitivt, och skuldsättning är såklart ett ofta där man också går fel. Man tar på sig alldeles för mycket skuld, vilket ofta innebär att man kanske sprungit lite väl snabbt. Och jag tror att liksom när vi tänker på det här med förvärv och modell, och för oss handlar det mycket om compounding, alltså compounding-effekten. Vad är viktigt när det kommer till compounding? Jo, det är att, liksom, som Warren och Charlie sett, regelmässigt att inte avbryta compoundingen. Och det är lätt att springa för snabbt, och sen har man det här med 2, 3, 4, 5 konsolideringsår. Men då tycker jag att då försvinner lite grann det fina med compoundingen när den avbryts. Sen när det kommer till just det du nämner, vi kan ta ett exempel på, vi kan ta de här fyra stora, vi kan ta Indutrade och exemplifiera med det. Tittar vi på till exempel Indutrade, Lifco, Atte, Klagerkrans, de har alltså aldrig varit över net debt EBITDA 2,5 gång. Och då pratar vi en historik på 20 år plus på de här, aldrig över 2,5 gång net EBITDA.
Inte ens finanskrisen?
Och vi kan ta ett Indutrade som exempel. De gick in i finanskrisen med i princip en skuld runt ett eller strax under en gång i EBITDA. Och vad gör de här bolagen? Jo, de tenderar att gasa sig ur kriser. Och sen så när det är väl bra tider, men då jag ska inte säga att de drar ner på takten, men de fortsätter inte vara aggressiva, utan de är väldigt långsiktiga i det de gör och jobbar väldigt mycket så här kontracykliskt. När den här formen har varit här i Norden och Sverige med förvärv sista åren, så har de i princip förvärvat utomlands. Då har vi Lifco som knappt gjort något förvärv i Sverige och Norden sista åren. Och då har de som gått ut ur det här. Sen en viktig faktor också när det kommer till skuldsättningen, som vi tittar mycket på och som är viktigt, och det tror vi kommer till ägare i bolagen. Jag tror att man tenderar att missa att prata om ägare ibland. Att ha de här långsiktiga ägarna som bygger bolag över 10, 20, 30, 40, 50 år, så behöver du inte maxa balansräkningen här och nu. Och ett intressant exempel på det då, att jag hade lunch med en gammal CEO på ett bolag här, som just pratade om det här, att de hade en storägare, en ordförande. Och den här CEO:n berättade för mig att det var ett tag han inte hade, han kände en ganska torr pipeline och kanske inte sov som helt perfekt och var lite orolig, men jag har ingenting att köpa just nu. Och då gick han till sin ordförande som sa att du behöver inte oroa dig. Vi har inte bråttom. Det spelar ingen roll om ni inte hittat ett förvärv på ett, två kvartal. Vi bygger det här bolaget väldigt långsiktigt. Och på samma sätt tror jag att det liksom omvända gäller, att hitta de här stabila ägarna som kan säga ifrån att okay, nu springer vi för fort, nu ska vi liksom ta det lite lugnt här.
Och på de nyckeltalen, är det så att nettet och mot EBITDA då, är det liksom lägre när det går riktigt, riktigt bra och du vet, alltså i en högkonjunktur, och är det generellt högre i en lågkonjunktur för ett väldigt framgångsrikt bolag inom den här kategorin?
Men jag skulle säga att de jobbar ju egentligen oavsett cykel.
Så den ligger normalt liksom runt den nivån?
Jag skulle säga att det är normalt kanske runt 1-2 gånger.
Ja. Nu tänkte jag liksom på Berkshire Hathaway som normalt liksom så här bunkrar jättemycket cash i ett bra klimat och så får de jättemycket kritik och så sitter de bara och sen så bara kan de deploya liksom hur mycket som helst när allt bara rasar.
Sen är det här, när vi pratar om skuldsättning tycker jag också, man glömmer bort lite grann är att de här bolagen är ju i princip helt självfinansierade. Speciellt när vi pratar om de här större som gjort det väldigt, väldigt bra. Tittar man på kapitalallokeringen på ett Indutrade, Datacliff, Lagkrans, jag använder de fyra som exempel här nu då, men det finns även många andra. Drar du bort utdelningskomponenten så är de i princip helt självfinansierade. Så man skulle kunna vända sig att deras skuld som de har är ju i princip för att finansiera utdelningen om man vänder på det. Som skulle utan utdelning i princip kunna vara helt självfinansierade. Och det är ju det fina med den här modellen, att det går att göra det. Sen tycker jag när man tittar på det som har hänt sista åren, att vi har sett alldeles för många bolag kanske göra det lite enkelt för sig. Det är lätt att trycka aktier. Det är lätt att ta på sig skuld väldigt mycket. Och just det här med, när det kommer till aktier, vi föredrar ju bolag som inte trycker aktier. Vi förstår att, och det finns, har funnits tillfälle i historien, det har varit väldigt bra, det har varit väldigt lyckat att göra det. Det finns bara exempel. Men det finns också många exempel där, att, där det inte har blivit bra. Och jag tror att när man inte trycker aktier, när man inte använder aktier som betalmedel, så får det någon form av disciplin på management.
Jag köper det, att det skickar, förutom att vara bra i en värdeskapande kontext, så skickar det också en bra signal i att man är lugn, disciplinerad, långsiktig.
Precis, och det är klart att det finns, som jag sa, det finns tillfällen där man kan göra emission. Vi har också ett exempel, Nibe 2016, jag köpte Global Climate Solution, tror jag heter, kan vara fel. Vi har Hexagon som köpte Leica Geosystem 2006, eller Intergraph 2010. Vi har Sweco, köpte Grontmi 2015, det har funkat väldigt bra, men vi har exempel där det inte har gått bra också. Men jag tror, som konceptuellt, så tror jag att när man använder aktien frekvent och som ett liksom sätt att nu har vi slut på krut på balansräkning, nu ska vi använda vår aktie som betalmedel, antingen betala med aktier eller trycka, så är det, känns det för oss som att det är den enkla vägen ut för många. Och har man gjort det en gång, så tror vi att risken finns att man fortsätter att göra det. Samtidigt kanske aktien står väldigt högt, så teoretiskt liksom så är det väldigt bra att trycka aktier på emittera aktier på höga nivåer, och så får man betala väldigt mycket mindre för en bolag. Men återigen, det kan vara en bräcklig situation beroende på vad aktien står i, hur värderingen är. Det är inte säkert att man kanske liksom befinner sig i en finanskris och det är svårt att emittera aktier. Det blir väldigt mycket svårare modell än att finansiera med eget kassaflöde. Så vi gillar ju bolag då som kan vara helt självfinansierade. Även om det finns, så att säga, exempel på historien.
Så i regel, om vi tar de här fyra då, Indutrade, Lagerkrans, Addtech, Lifco. Då köper man oftast med cash, inte med equity och väldigt lite belåning eller ingen belåning alls. Utan det är liksom, det är den modellen som ni föredrar och som brukar bli bäst över lång tid.
Ja, ja, definitivt. Eget kassaflöde. Och sen finns det här, jag vet inte om ni känner till Halma i UK. Det är inom life science, en förvärvare. Nu har ju deras bortgångne då, grundare och tidigare David Barber, som hade ett ganska intressant tal. Man kan hitta det på nätet från 1997, som sa att om man tycker att ens egna aktie är det bästa man vet, varför ska man då dela med sig av den? Lite det tänket har vi.
Du är inne lite på life science där. Vilka branscher tycker du är liksom bättre att göra förvärv i, och finns det några som är sämre kanske?
Vi är väl, man kan säga så att generellt sett ska vi säga att vi föredrar ingen specifik bransch. Så det vi inte, så att säga, vi kan börja med vad vi inte gillar. Det är där det finns en väldigt kanske stor cyklikalitet. Där det är väldigt hög konkurrens. Det finns 2-3 stora aktörer som konsoliderar. Det kan vara väldigt projektberoende. Det kan vara branscher där är humankapitalet är väldigt viktigt. Det vill säga människor som jobbar på företaget.
Som och gaming och liknande kanske?
Kan vara så, till exempel. Men där liksom, när människorna går ut genom dörren, så försvinner egentligen allt kapital från bolaget med de människorna. Så det tenderar vi att inte gilla. Det vi gillar dock är att oftast fragmenterade. marknader. Speciellt när vi pratar specialister, vi går till taxonomin. När vi gillar specialister så gillar vi kanske att det finns stora marknader, fragmenterade marknader och det finns en kanske en global marknadspotential.
Är inte Assa Abloy ett typ exempel på det?
Exempel på det.
Det är en, här jätte, en roll-up som de har kört hur länge som helst. Köpt så här små aktörer även utanför Norden och bara liksom byggt på de jättetydliga synergier, liksom ökat marginalen hela tiden och köpt så här små bolag. Mm. Det är väl deras liksom.
Assa Abloy ett exempel, Bufab ett annat exempel, Atlas Copco ett annat exempel, Nibe ett exempel, Beiref ett annat exempel. Det finns väldigt många exempel där det finns den här globala marknadspotentialen, stora fragmenterade marknader. Ingen enskild spelare är egentligen dominerande.
Och då är det i regel små förvärv också va? I förhållande till, väldigt, till deras market cap.
Väldigt små förvärv och kanske också det här med branscher som har någon form av strukturell tillväxt i sig. Och det är kul att när med Assa Abloy, går man tillbaka till årsredovisningen 94 efter att de varit en spin-off där, så sa de, uppgav vi att total addressable market, så storleken på marknaden, var ungefär 150 så att säga, miljarder dollar. Kronor, förlåt. Mm. 150 miljarder kronor. Och det är lite intressant att det är storleken på Assa idag.
Mm. Ja.
Och de har verkligen lyckats liksom expandera sin marknad och expandera till nya så att säga, närliggande nischer som varit väldigt intressant. Och en del som deras framgångshistoria, att gå från bara mekaniska till elektromekaniska till att nu bli ett helt access solutions företag.
Och en annan fördel på det där, kan inte det också vara att de köper onoterade bolag? Det får du gärna prata lite om, liksom att så här, om det är bättre generellt att köpa ett onoterat bolag än att köpa noterade bolag.
Ja, men självklart, priset är ju mycket, mycket lägre på ett onoterat, och det är också en viktig framgångsfaktor att man håller sig till de här onoterade bolagen med en
så
rimlig prislapp.
Det är också någonting ni gillar liksom?
Definitivt. Mm. Och det är det vi ser att de här våra bolag är väldigt bra på. De är väldigt bra på att sourca och stänga affärer i den privata marknaden till väldigt attraktiva multiplar.
Och det är för att det är lägre konkurrens på att köpa?
Oftast lägre konkurrens och mycket mer ineffektiv marknad. Och som jag sa, att det är inte alltid de här entreprenörerna tänker i form av multiplar. De tänker i form av det här är ett bra hem för mitt företag. Sen vill jag också prata om, du nämnde vilka branscher vi gillar. Och där kan jag säga att, återigen, ingen specifik, men det vi gillar att se är att oftast att man köper nischade bolag. De är oftast väldigt asset light. De binder inte mycket kapital vid tillväxt. Det vi också ser att många av bolagen har, det är att de säljer någon form av så att säga vara som är väldigt liten del av en kunds totala kostnad för något. Men det är väldigt mission critical. Och finns inte den komponenten så fungerar inte en produktionslina eller vad det kan vara.
Mm.
Men den är liksom väldigt, väldigt liten del av en kunds totala så att säga, var. Så det är mer en OPEX-kostnad snarare än en stor CAPEX-kostnad.
Mm.
Exempel där är ju Bufab och C-parts. Liksom små detaljer som måste bara finnas i en produkt. Och finns de inte så fungerar inte den produkten eller vad det kan vara. Men de kostar inte mycket.
Och vad det betyder är då att man kanske får lite pricing power i och med mission critical.
Definitivt.
Det finns inget incitament på något sätt att byta ut den för att det ändå är en så pass liten del av kostnaden. Mm. Det är väl lite det du pekar
precis
på här.
Så. Ja. Precis så. Mm. Du får väldigt mycket pricing power. Och det ser vi liksom runt om med våra bolag. Väldigt mycket pricing power har de. De växer inte jättemycket organiskt. Och vi vill inte att de ska växa för mycket organiskt. 3-5% liksom mid single digit.
Hur kommer det sig att ni inte vill att de ska växa för mycket?
Ja, men det binder för mycket kapital ibland att växa också. Speciellt en aggressiv tillväxt kan ju tendera att binda kapital. Sen är de här bolag nischade i många fall. De här, och det kanske inte finns potential att växa 20-40% per år. Och det är ju väldigt få bolag som kan växa uthålligt på de nivåerna över tid.
Och på tal om organisk tillväxt, hur mycket tittar ni på total tillväxt mot bara organiskt? Jag tänker att det blir ändå en viktig komponent.
Jättebra fråga. Och här kommer vi in på det jag sa till början, varför vi inte bara gillar att kalla dem för serieförvärvare. Utan för oss handlar det om att, och det är här som är tjusningmodellen, jag tror att som vi ser på det här med serieförvärvare som modellen, så har vi kommit väldigt mycket in från risksidan på modellen. Vad som lockar sig modellen? Jo, det är oftast att du får diversifierade kassaflöden. Du är spridd över många kunder, produkter, geografier, marknader och in som branscher. Så du får en riskmitigerande effekt på det. Oftast så har de här bolagen väldigt låg skuldsättning, i fall de som gör det väldigt bra. Och du kommer med högt insiderägande oftast i de här bästa. Sen kommer vi till liksom, har vi med tiden insett att det finns en väldigt intressant avkastningssida i de här bolagen. Och då kommer vi till att vilken typ av bolag man köper. Man köper ett kvalitativa familjebolag till väldigt attraktiva multiplar. 5, 6, 7 gånger. Och då har du implicit den här 20% avkastning på kapital dag ett om du köper på 5 till exempel. Köper du på 8 så har du 12,5% avkastning på kapitalet. Det som också då är intressant i den här modellen och då till din fråga Peter är du får ju egentligen de här modellerna och det vi gillar då att se det är de här dubbla kan säga, tillväxtmotorerna som vi pratar om. Du har den förvärvade tillväxten men du har också den organiska tillväxten. Och det vi ser också är att i sådana här krisen eller tider när kanske liksom den förvärvade tillväxt, organiska tillväxt saktar ner, då får man väl loss mycket kassaflöde som man kan använda till förvärv. Men den organiska aspekten tycker vi är väldigt viktig. För det säger någonting om förmågan att utveckla ett bolag över tid. Att man köper inte bolag bara för att köpa dem eller för att stapla dem på hög, utan det finns en tanke. Sen behöver inte den organiska tillväxten vara 10%. Det räcker med att den är liksom BNP plus, så är det ganska bra. Oftast är också avkastningen på investerat på liksom den organiska tillväxten väldigt fin. Många av de bolag har ju 50, 70, 100% avkastning på liksom investerat kapital som standalone. Och så har du förvärvspris som spelar in. Ta Lifco som exempel. De redovisar Rose ex Goodwill och den ligger långt över 100% till exempel. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt fina bolag i grunden som man köper. Men just att den organiska tillväxten är väldigt viktig för att och ju större du blir så är det ännu viktigare att jobba med den organiska tillväxten. Lyssnar man på Assa Abloy, lyssnar man på Indutrade till exempel, så pratar de om organisk tillväxt. Tar vi Lifco, de mäter ju sina de här operations managers eller portfolio managers bara på organisk tillväxt.
Det är det de har incitament för?
Det är det de har incitament för. Inte på det förut,
ja, men utan den är väldigt
det är på organisk.
Men de sysslar också med förvärvsdelen.
Absolut. Mm. Men att liksom titta på den organiska tillväxten och få de här bolagen att utvecklas över tid. Du tillför återigen någon form av energi till de här bolagen. Och det är det som jag tror också gör skillnaden över tid mellan en bra förvärvare och en dålig förvärvare. Att få med sig de här människorna på de här bolagen och utveckla dem. Och jag tror att det finns exempel där. Sen tror jag också, när man kommer till organisk tillväxt, att inte stirra sig blind på kortsiktiga svängningar i den. Som vi ser nu. Och man ser ofta, man läser att man är organisk tillväxt, för liv kom minus 5% och något annat bolag har 1% bara. Alltså, det är väldigt kortsiktigt. Men det vi är ute efter är att den här förmågan över tid att skapa organisk tillväxt. Inte vad som sker ett enskilt kvartal. Det, jag ska inte säga att det inte är intressant, men det är inte det som säger någonting om förmågan. För det finns ju cykler. Eller hur? Den förmågan. Och tar vi ett Indutrade som exempel. Om vi tar sales då. De har bara under finanskrisen haft negativ organisk sales-tillväxt på årsbasis. Från IPO. Allt annat har varit noll eller positivt. Och det säger någonting om förmågan att köpa rätt, dels köpa rätt bolag. Kvalitet. Men också utveckla de här bolagen över tid. Och jag tror att Niklas på Attix också har sagt att det är lätt att köpa bolag. Men det de är mest stolta över inom Antic, det är faktiskt att få de här bolagen att utvecklas över tid. Och det för mig in på en annan väldigt intressant aspekt här. Det är det här med vilket mindset man har när man är ett förvärvsbolag. Vi brukar skilja lite mellan ett industriellt mindset och ett finansiellt mindset. Så här, är mitt mindset att bara köpa bolag till 5 gånger och så gör en IPO och så ska jag förvänta mig att här tippla arbitrage och så är jag hemma och så checkar jag ut. Eller har vi det industriella mindsetet där vi ser att det finns ägare, det finns ledningar, management som verkligen brinner för det här. De vill bygga det här långsiktigt. Mm. De är inte där för att maximera det här bolaget på 5 år. De älskar det de håller på med. Vi brukar säga lite grann att vi vill att våra vd ska gå i pension, inte sluta. Mm. Den typen av bolag liksom, och tankesätt gillar vi. Det ska finnas en långsiktighet i det de gör. Indutrade, det är bara sin tredje vd sedan 1978.
Jäklar.
Så, liksom, det, och det ser vi över hela liksom, vårt portfölj där vi gillar att vi söker efter rätt ägare och rätt ledningar som verkligen brinner för dem gör. Att de ska tycka det här är bästa de vet när de går till jobbet varje dag.
Och när det kommer till incitament då, och liksom styrningsmodeller, det tycker jag är väldigt spännande. Vill du ge något mer exempel på någon så här väldigt framgångsrik modell på ett bolag?
Självklart. Vi kan prata om Constellation som ett exempel här. För de som inte vet så är Constellation en kanske världens största förvärvare av vertikal mjukvara. Liksom mjukvara som oftast är väldigt, väldigt nischad. Inte, vi pratar om det här horisontella Excel där många använder. Man är väldigt nischad på en viss specifik bransch eller någon sån produkt. Deras incitamentsprogram är ju väldigt intressant, där 2/3 av så att säga, bonusen man får över börs köps i Constellation-aktier som då är låsta under ett antal år. Och det vi har sett i Constellation att det här har funkat väldigt bra. Du får väldigt många aktieägare från bolaget. Och de köper på precis samma villkor som alla andra. Det är inga rabatter och över marknaden. Så att det är många i Constellation idag som har gjort det väldigt bra väldigt länge och blivit miljonärer på köpet. Och alla går åt samma håll.
Mm.
Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Att rätt incitament finns på plats. Att mäta på rätt saker. Att mäta på, det vi ofta ser, de här bästa, de mäter ofta på någon form av kapitalavkastning. Det är oftast marginal, tillväxt och tillväxt alltså främst i vinst. Inte så mycket på omsättning. Och så har vi det här liksom kapitalaspekten i det, att det ska vara bra avkastning på kapitalet. Tittar vi på skeva incitament, en del av kan vi säga. Jag kan ta ett exempel, jag vill inte se vilket bolag det är såklart för att inte peka ut. Men här är ett bolag som har varit en väldigt snabb förvärvare de sista åren, som egentligen är en sån här fallen stjärna. Har gått ner ganska mycket, liksom 90% sen toppen. Läser man pressreleaserna på det här bolaget, på de förvärv de gjorde 2020-2021. Så står det att, jag kan ge fler exempel, det här tycker jag är ett väldigt intressant exempel. Att målen för de här förvärvade bolagen baseras, liksom, eller earnoutsen baseras på vissa finansiella mål. Och det låter väldigt bra. Och så går man och läser årsredovisningen för 2022 i det här fallet. Och då visar det sig att målen har varit uppsatta på sales och på orderbok.
Mm.
Och vad är då incitamenten för de här som säljarna, vad är det man kan maximera? Är det vinst? Eller är det bara växa topline till allt pris?
Precis.
Och i det här fallet, när årsredovisningen publicerades, så hade aktier redan fallit 60%. Och det här var ju jättesvårt att se i pressreleaserna. Så det är en lärdom att våga fråga.
Ja, någon har vilket bolag det är nu.
Du behöver inte säga vilket det är. Men vi har sett incitament där ledningen har blivit incitiverade på att bara förvärva hur mycket man förvärvar i absoluta tal. På M&A.
Farligt.
Väldigt farligt. Och i de bolagen vi har sett det så är det inte helt ovanligt att vi har sett att det har tryckts aktier. Gjorts nya emissioner. Det kan vara att men man är incentiverad på väldigt liksom, konstiga saker som inte går att förklara. Mm. Ett annat exempel där en tredjedel var på förvärvat. Ett tredjedel var på något annat som jag inte kommer ihåg. Och ett tredjedel var övrigt stod det.
Mm. Jag tycker det är intressant det där att du sa att det inte går att förklara, för det här är intressant ur flera aspekter. För dels så de som tar det här beslutet, det vill säga liksom de som styr det här bolaget, de har ju inte kompetensen uppenbarligen över vad som faktiskt skapar värde. Och sen så utöver det så incentiverar man ju många på fel sak, vilket också skulle kunna vara värdeförstörande. Så att det är ju två väldigt blytunga saker som gör det här riktigt, riktigt dåligt.
Det är, och någonstans handlar det om dels kanske att det finns svaga ägare som inte vet. Mm. Där vd kanske äger väldigt mycket, men styrelsen är väldigt svag. Men någonstans för oss handlar också om kulturen på de här bolagen. Jag tror att man pratar för lite kultur när det kommer till förvärvsbolagen. Alltså vilken kultur finns internt? När man möter de här bolagen, hur pratar de? Vill de bara bygga det här snabbt som möjligt? Eller känner man att det här är verkligen folk som vill bygga det här bolaget långsiktigt återigen? Alltså, och också det här med kultur, när vi tittar på de bästa, att de jobbar väldigt mycket med successionsordning. Att det finns en andra, tredje, fjärde, femte man som kan titta liksom, och ta över det här. Det blir ingen kursändring. Vi kan ta Atlas Copco med, titta på liksom, de divisionscheferna under vdn. Alla har jobbat på Atlas i 15, 20, 25 år. Samma sak i Indutrade. Per på Lifco säger att det är ingen som slutar på Lifco. Alltså de kulturbärarna måste vi ha i de här bolagen. Så vi är väl siktiga med att titta på att rätt typ av kultur, rätt incitament. Där vi oftast har gått fel på våra bolag. Det kommer till corporate governance någonstans. Att vi har missbedömt management, vi har missbedömt liksom deras incitament. Och vi har sett många exempel sista åren där. VD finns i 3-4-5 år, gör många förvärv och så slutar man.
Mm.
Tror du management och kultur är ännu viktigare när det kommer till förvärvsbolag än vanliga bolag med tanke på att det är så mycket som kan gå snett?
Definitivt, definitivt. För oss är det väldigt viktigt. Men vi kan ta ett exempel. Om du är ett bolag där du har startat för 5-6 år sedan, du kanske har varit private equity ägd, du har bara haft ett fokus att växa bolaget. Och sen slutar din CFO, sen slutar dina affärsområdeschefer. Vem är kulturbärare på det här bolaget? Och så kanske du inte har någon styrelsestark ägare heller. Förvärv är inte enkelt, det är svårt och man vet ju inte vad som kommer ut, och jag brukar säga att när det kommer till förvärv, det svåra jobbet är ju inte att förvärv, det svåra jobbet börjar när alla earnouts är betalda, när entreprenören har checkat ut och gått hem. Det är då det svåra jobbet börjar,
Bra sätt att se på det.
Förvärvsbolag.
Men det är ju ändå så känt att förvärv är en svår process och svårt att exekuta på ett bra sätt. Så här, jag har alltid varit lite förundrad varför det finns det här liksom institutional imperative, eller vad man nu ska kalla det, att det är så många bolag som vill göra förvärv. Alltså så här, vad skulle du säga på den frågan? Är det så här att man typ incentiveras på sales eller liksom att förvärva bolag? Eller?
Nej, men jag tror
varför är det som liksom förvärvshets typ?
Nej, men jag tror att det har blivit sista åren och det är klart att börsen har ju varit väldigt attraktiv plats att sätta bolag på och många har ju tror jag velat göra multipla arbitraget. Min känsla också om att träffat väldigt många bolag är att det har funnits någon, att alla vill berika snabbt. Och Warren Buffett säger, har ju fått frågan oftast, varför är ingen så lyckosam som du? Och han svarar alltid att ingen vill bli rik långsamt.
Mm.
Och det där tror jag är liksom, när man kommer till de här bolagen att titta på att men vad är incitamenten återigen? Alltså är det här verkligen bolagsbyggare? Och för oss, om vi pratar tillväxt också, så vi dras ju inte till explosiv tillväxt. Vi dras till uthållig tillväxt. Och när man pratar förvärvare så tycker jag att det är kanske den absolut viktigaste aspekten i det. Det är durationsaspekten. Det är så här, hur länge kan de hålla på så här? Och ju snabbare du växer i början, desto mindre optionalitet har du på uppsidan sen. Speciellt om du skuldsätter dig väldigt, väldigt hårt. Så vi gillar hellre liksom att du växer med 10-15-20% uthålligt över många decennier än att du växer 50-60% i 5-6-7 år.
Mm.
Det är en mycket sämre modell. Så att, och där tror jag att, liksom att välja rätt typ av häst att ta rygg på. Det för oss in på det här med specialister och generalister när det kommer till durationsaspekten. Att vi tenderar att gravitera lite mer mot så att säga det här generalisthållet. För där har du inget, så att säga, du har så mycket bolag att välja mellan. Att du kan ju faktiskt ha råd att säga nej till ett bolag. Du är ju inte tvingad, för är man väl nischad förvärvare, du kanske är tvingad att köpa ett bolag även om du inte skulle vilja det för att upprätthålla dina tillväxttal.
Precis.
Och så vidare. Och så överbetalar du köper sämre kvalitet och det brukar sluta med ganska många sorger. Inte alltid, så att säga, det finns väldigt många bra exempel gjort det bra, men det händer. Och det är oftast där vi ser de här blow-upsen. Så för oss handlar det om att undvika blow-ups snarare än att hitta raketer. Om det låter vettigt. Så att säga.
Låter supervettigt.
Och det är så vi ser på modellen. Och på tal om generalister då, att när vi tittar på de här generalisterna, de är väldigt lång runway att förvärva bolag. Men du måste göra det på rätt sätt. I rätt takt. Skala liksom i lagom takt. Och jag är liksom på Per återigen på Lifco. Han frågade, men varför växer ni inte snabbare? Vi skulle kunna göra det. Men vi måste kunna skala organisationen i rätt lagom takt. Det är det det handlar om. Att också skala organisationen på rätt sätt. Det handlar inte bara om vi köper 10 eller 15 bolag. Det handlar om att få organisationen med sig. Att ge rätt typ av människor som kan göra de här förvärven. Att jobba med det här väldigt, väldigt tidigt i sin process. Att få med folk på M&A. Att det går med, de har ju M&A i skolor. Där vi liksom får folk att förstå det här. Så det är väldigt viktigt. Runway är väldigt, väldigt viktigt. Durationen på det är det som kanske jag tycker man pratar minst om när det kommer till förvärvsbolagen.
Och om vi tar två ändå ganska liksom omtalade blow-ups. Jag vet inte om du vill kommentera dem specifikt, men vad skulle du säga gick snett i Storskogen och Embracer?
Nej, men det är nog säkert många faktorer. Såklart väldigt snabb förvärvstakt. Väldigt hög skuld har visat sig.
Stora förvärv i Embracer.
Stora förvärv, så väldigt många förvärv. Sen är det så här med att prata kultur till exempel. Inte för att prata om de här specifikt, men kultur. Vad händer med när du växer så snabbt, vad är din kultur då?
Mm.
För kultur måste ju ta tid att komma fram. Och jag vill exemplifiera med några exempel här. Vi pratar väldigt mycket om det här med när man förvärvar ett bolag och hur man sköter bolagen. Så om vi går till Bergman och Beving-sfären och liksom Bergman och Beving, Atte, Klagkrans, Momentum Group och så vidare. De har ju det här som heter RNMRK. Som är egentligen ett, så att vi kallar för business system. Alltså hur man mäter kapitaleffektivitet i organisationen. Men det där är ju ingenting man bara sätter på pränt. Att nu ska vi göra så. Det där är någonting som tar tid att utveckla. Den kulturen av att göra som de vill. Och vi kan prata Danaher Business System, de känner till DBSen. Som består av Kaizen som Lean. Det är inte ett system. System består av människor. Och att få människor att förstå och vara med på tåget, det tar tid. Och därför tror vi när vi pratar om till exempel cash culture, hur jobbar man, modellen bygger på att få upp så mycket kassaflöde som möjligt i moderbolaget för att kunna återinvestera det här kapitalet. Men du måste förstå människor att få människorna att förstå det här. Så att, vad är vår kultur? Hur jobbar vi med kundfordringar? Hur jobbar vi liksom generellt med att sätta pris? Hur jobbar vi med kundrelationer? Och jag var ju läst, jag vet inte om ni själva läste, men jag läste Tanken och själen som finns inom den som sfären.
Inte läst.
Och min första tanke innan jag läste den var att det kommer handla om förvärv. Men ingenting handlar om förvärv. Mm. Det handlar om hur man gör affärer. När det kommer då till det här med kultur, så när du växer väldigt snabbt så är det väldigt svårt att få med det här. Du måste göra det långsamt. Mm. För det tar tid. Förändring tar tid för många. Många av de här bolagen som har sålts har jobbat på ett visst sätt väldigt länge. Och det går inte över natten att få dem att ändra ett mindset. Liksom att okej, nu måste vi ta betalt. Vi har ett exempel där en CFO sa till sina dotterbolag att alla kundfordringar för 30 dagar sätter vi ner till noll. Och vad blir det då? Jo, då ser till att få betalt i tid. Men det tar tid. Och jag har exempel på bolag jag har träffat där som hade det här genom RK. Som i sina publika rapporter. Och jag har frågat dem, men förstår era dotterbolag det? Mm. Nej, det gjorde de inte. Och nu har de tagit bort det från sina rapporter, så nu redovisar de inte det längre.
Det är rätt spännande, tycker jag, att så här, mycket av de här verkligen värdefulla information nuggetsen som du hittar, det är ju mycket av att samtala med de här bolagen och bara höra hur de resonerar. Liksom. Mm.
Väldigt
mycket. Det tycker jag är väldigt spännande.
Alltså, siffror är väldigt viktigt, men det handlar om att förstå vilka förutsättningar finns för det här bolaget att göra det här väldigt långsiktigt. Vad är incitamenten för det här?
Och på tal om siffror. Jag kan tycka att det är ganska knepigt att värdera en serieförvärvare. Mm. Så vad är liksom din go-to-modell för att värdera?
Nej, men jag tror så här att det finns såklart många sätt att göra det på. Vi är väldigt långsiktiga investerare. Vi vänder oss mot familjemiljöer, mot institutioner, mot höga förmögna människor, eller pensionskassor, stiftelser, liksom långsiktigt kapital. Och jag tror att när man pratar värdering så kan man inte göra att inte ta fram liksom, prata om vilken tidsaspekt man har på sin investering. Det här är inga bolag i min värld där du letar kortsiktiga triggers. Någon order kommer om 3 månader eller det kanske passar andra bolag, men jag tror att inte det här spacet. Så. Och det man hör ofta är att de ser väldigt dyra ut på multiplar. Det är liksom det klassiska.
Ja.
Som vi ser på det är, ja, vi tittar på multiplar, men multiplar tenderar, tycker vi också, att vara lite förrädiskt att titta på. För oss handlar det om två saker. Vilken avkastning får du på det inkrementella kapitalet, det vill säga varje ny krona du sätter in, och hur länge kan du få det?
Mm.
Så vi kan ta exempel. Om man antar att hur mycket man reinvesterar också. Så när vi tittar på det är, då kommer det relationsaspekten in här, att om det är 20% avkastning på kapitalet och du återinvesterar 80% av ditt kassaflöde, vilket vi ser genom hela vår portfölj, att ligger runt 70-80%, då får du ungefär 15% tillväxt på vinsten. Mm. Över tid. Och här spelar ju väldigt mycket roll hur länge man tror att det ska hålla på.
Compoundingen.
För får du den liksom att du återinvesterar 80% i kassaflöde till då 20% avkastning på kapitalet, så om du liksom vågar titta ut 10, 15, 20 år, så kommer du få en väldigt bra resa. Och bara för att exemplifiera det för lyssnarna här då. Om du återinvesterar 75% av ditt kassaflöde, fria kassaflöde, till 20% avkastning på kapitalet, då har du en avkastning på 300%.
Mm. Ja, det är ju
under 10 år.
Precis.
Gör du under 15 år, då har du en avkastning på 700%. Det är 8 gånger pengarna.
Det är lite ränta på ränta då?
Ränta på ränta-effekten, återigen. Och så till att inte den avbryts. Och då kan man komma tillbaka till det här med multiplar. Ser det dyrt på multiplar? Inte. Exemplifiera är återigen då. Om vi tar det första exemplet. Du återinvesterar 75% av ditt kassaflöde till 20% avkastning i 10 år. Om du betalar multipel, så att säga, 25, då får du dina 15%, så att säga. Mm. Om multipeln håller sig konstant. Men om multipeln ska gå till 15%, då får du ändå en avkastning på 9% per år drygt.
Mm.
Vilket fortfarande är bättre än börsen. Och där pratar vi 10 år. Pratar vi 15 år, ja, då får du en avkastning på kapitalet med samma övning på 11%.
Mm.
Där multiplen faller från 25 till 15. Så att när vi tittar på det här så är durationsaspekten för oss
det väldigt, absolut viktigaste. Liksom.
Väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Ja. Kanske det viktigaste. Tillsammans med vilken avkastning vi tror att de kan få på det kapitalet. Så reinvestment rate, gånger så att säga avkastning på kapital, egentligen gånger durationen, förenklat.
Och så räknade fram en IRR liksom på något
precis,
sätt.
Ja. Precis.
Jag tänkte fråga om fritt kassaflöde, för det där är väl också lite så här att man vill ju att de ska deploya nästan allt, för det indikerar väl att man faktiskt kan göra det som serieförvärvare. Mm. Men samtidigt så kanske det blir lite missvisande ibland att fritt kassaflöde faktiskt ser lågt ut för många av de bra och kvalitativa serieförvärvarna. Prata gärna lite om det, för du nämnde någon typ lite sweet spot, lät det som på typ så här 70-80%.
Ja, och resten är väl precis, och resten är ju utdelning i det fallet. Och nej, men jag tror att fritt kassaflöde för oss är ju innan förvärv.
Ja, okej. Okay. Det är det ni kikar på.
Ja. Okay. Ja. Det kan man säga.
Låter rimligt. Ja.
Väldigt förenklat då. Egentligen, om man ska hårdröra sig innan growth capex också. Mm. Men oftast att jag får göra enkelt det här, men innan förvärv. Och då ser vi att det här är liksom, de här bolagen som vi tittar på är ju, vi pratar om här med business system, så är det RMRK till exempel, kapitaleffektivitet. De har väldigt hög cash conversion. De bolagen förvärvar är väldigt kapitallätta. Väldigt hög cash conversion, vilket du får väldigt mycket kassaflöde som du kan återinvestera. Och när vi pratar om fritt kassaflöde, så är det bara en sak som vi tittar på som är liksom det enda som räknas, det är per aktie.
Mm.
Ska vi också säga.
Låter klokt. Är det generellt liksom så här fokus från de kvalitativa serieförvärvarna också på fritt kassaflöde per aktie? Eller pratar många till exempel EBITDA eller...
Men EBITDA pratar man ju om, liksom innan förvärvsnedskrivningarna. Men absolut är ju fritt kassaflöde. Och det märker man när man pratar om, hur pratar de om? Jo, men det är kassaflöde.
Det är kassaflöde. Men det är ju hälsosam signal.
Det är det bästa. Sen uppstår ju frågan väldigt, väldigt ofta, hur länge kan de hålla på?
Precis.
Och det tycker vi lägger väldigt, väldigt mycket tid på det. Att förstå.
Det är tricket här liksom.
Ja, men exakt. Och då har vi då, Indutrade Life går runt 30 miljarder i omsättning. Vi har ett Altec runt 20 miljarder i omsättning. Och vi har ett Lagerkant liksom strax under 10 miljarder i omsättning. Om vi tar dem som exempel. Och då är frågan, hur länge kan de hålla på? Och fördelen då, vi sa inte det bara, men vi har ju två fonder, en global och en nordisk, så har vi en väldigt, väldigt bra koll på den globala liksom marknaden. Och jag tror att ibland så tenderar vi att ha någon form av home bias. Det vill säga att i vår svenska lilla ankdamm så ser Lifco Indutrade väldigt stora ut.
Mm.
Men tittar vi globalt sett så är de väldigt, väldigt små. Vi kan ta ett exempel på Illinois Toolworks, ITV, ITW, som där 2007 när de gick i en liksom annan typ av fas, så var de ungefär 850 bolag, hade 160 miljarder svenska kronor i omsättning. 16 miljarder dollar. Och Indutrade och Lifco är lika stora som ITW var 1993. Och resan påminner väldigt, väldigt mycket om den ITW. Vi kan ett annat exempel som Amphenol, som jag inte tror att många känner igen och aldrig talas om, som tillhandahåller olika kablar, distributörer av kablar och olika så att säga, nätverkssystem. Också ungefär 16 miljarder dollar i sales och ett market cap på 670 miljarder dollar, typ ett Atlas.
Hur svårt blir det att gå utanför Norden för exempelvis ett Indutrade liknande?
Nej, men de har ju börjat på den resan naturligtvis, men jag vill bara, innan jag kommer in på den, så vill jag bara säga det här med, det är så kul med Amphenol för att prata om durabilitet eller liksom hur länge de kan hålla på. Jag läste Bergman och Bevings prospekt häromdagen från 1976. Och i den så har de ju en lista där på sina leverantörer. Och Johan Lagercrantz AB, som är dagens Lagercrantz, hade faktiskt Amphenol som en av sina suppliers på den tiden. På tal om durabilitet, att man kan jobba väldigt, väldigt länge om man gör det på rätt sätt. Det här var 1976, det är liksom 50 år sedan snart.
Och så här, på tal om storlek, jag tror liksom redan 30 år sedan, det är inte liksom en typisk serieförvärvare, men då pratades det om att Berkshire Hathaway var alldeles för stort, de skulle inte kunna fortsätta liksom.
Precis.
Och vi alla vet ju vad som har hänt sen dess.
Alla vet vad som har hänt.
Ja, visst.
Så, men till din fråga, Magnus, här, det vi har sett att de som har gjort det väldigt bra, vi kan ta ett Indutrade Lifco också som exempel, att de har byggt stabil bas i Norden. Och sen har de, när du har byggt en stabil bas med liksom ett träd som har ganska stabila rötter, och du har byggt det väldigt, väldigt länge, väldigt kontrollerat, så är det lättare att ta steget ut i Europa. Och du kan ha en mer trial and error approach på det. Och du köper oftast bolag som är 0,5% till 1% av din omsättning. Går det fel så är det inte, du sänker ju inte bolaget. Men det har visat sig att en entreprenör i Tyskland, i UK, i Benelux eller liksom i norra Italien eller vad man förvärvar, tänker precis på samma sätt som en entreprenör här hemma. De står i precis samma utmaningar. Sen har det varit en kulturell resa för dem att försöka förstå det här med decentraliserade arbetssättet, som för oss är decentralisering också väldigt viktigt. Men det här med att entreprenörskapet är viktigare än de synergierna man eventuellt får ut.
Mm.
Och går till Tyskland så hör vi att, vi pratar med många investerare också ute i Europa, att nej, men decentraliseringen är väldigt annorlunda. Där är man van med att man styr väldigt mycket. Det är synergier, det kanske är private equity som köper och så vidare. Så att det har tagit ett litet tag att penetrera och försöka få de här bolagen att förstå. Men nu kommer den här snöbollseffekten av att folk pratar med varandra och man får ett namn i det här som en liksom blir en preferred buyer. Och folk inser att det är faktiskt som de har sagt, som de har låtit. De ska låta oss fortsätta som vi alltid har gjort. Och nu ser vi att, men som jag sa, Lifco gör ju knappt någon förvärv hemma liksom i Sverige. Eller i Norden. Indutrade rör sig också mycket, mycket mer. Titta på de bolag som Assa Abloy, Atlas, som har varit internationella väldigt, väldigt länge också, som exempel. Men det vi har sett lite på marknaden, tycker jag personligen, sista åren, att för många unga bolag har tagit europeiska klivet alldeles för tidigt. Jag tror att om man inte har byggt en sund, liksom en stabil bas hemma med kultur, med kassaflöde, med allt som vad det innebär, så är det mycket svårare, tror jag, att ha mycket högre risk att gå utanför Nordens gränser. Så vi föredrar att vår bolag bygga sakta. Bygger man ett hus med ett svagt fundament så blåser de kull lite lättare så att när det skakar. Och det är så vi tenderar att se på vår bolag. Bygga en stabil bas och sen testa det fram. Och det funkar uppenbarligen, men återigen i rätt takt. Liksom, så.
Ja.
Jag tänkte fråga, har du något case, vi skulle inte prata för mycket om det, men något favoritcase i Sverige och något internationellt som du vill nämna?
Det finns väldigt många intressanta case. Vi tenderar att inte vilja prata så mycket om case, så att säga. Vi gillar att prata mer om som området och varför det är så intressant. Och vi har varit inne på det att men hög av reinvestment rate, hög av som återinvesteringsgrad, låg skuld, högt inside ownership. De är väldigt duktiga på att göra privata små förvärv. Du får också två dubbla motorer och tillväxt. Tittar vi, som vi ser så här, i Norden så har vi ungefär 100 bolag vi tittar på som är liksom inom vår radar. Sen är inte alla, liksom, tycker inte alla kriterier och globalt ungefär 300. Så i det härdet rör vi oss då. Men vi gillar ju historik. Att, liksom, det ska finnas en bevisad historik. Så, sen är vi inte så här, men när det kommer till CFR, återigen, vi kallar dem för acquisition driven compounders, tycker vi är bättre, för att det finns en industriellt mindset där det handlar inte bara om att köpa förvärv. Så det är det vi gillar att se i våra bolag. Att rätt ägare, rätt ledning, rätt incitament. Så det finns väldigt många intressanta bolag och nu kommer ju Canel noteras imorgon. Och jag personligen tycker att det är kul att IPO-marknaden kommer igång och vi kommer säkert se ännu fler förvärvare. Det gör ju mitt liv lite roligare när vi har fler bolag att titta på. Så att, ja, det finns väldigt mycket spännande där ute att titta på. Sen tror jag också att många som har gått bort sig sista åren kanske om ett par år liksom kommer igen och ser lite annorlunda ut, kanske lärt sig saker och kanske blir aktuella igen och titta på.
Embracer, Storskogen.
Det finns många som har gått bort sig som skulle kunna ha liksom potential att bli väldigt, väldigt intressanta case igen när man har fått till balansräkningen och man kanske lär sig lite läxa på vägen och hur man ska göra, hur man inte ska göra.
Mm.
Mm. Det finns väldigt mycket intressant att säga om området,
ja, verkligen.
Som sådant.
Verkligen. Och det är intressant också, inte bara inom det här området. Alltså jag tänker liksom förvärv i sig har vi pratat supermycket om.
Ja.
Alltså det gäller egentligen alla bolag typ. Och kapitalallokering etc. Hur man hanterar en balansräkning liksom, kontracykliskt etc. Nu har vi suttit här ett tag, jag tror vi har spelat in i snart en och en halv timme. Så då tänkte jag att vi ska börja runda av om inte du har några fler frågor, Magnus.
Nej, inte nödvändigt.
Nej, men då tänkte jag i alla fall berätta också för alla lyssnare. För det vi har pratat om nu, det har REQ Capital då skrivit en deep dive på som finns att läsa på deras hemsida. Den är på typ 320 sidor. Jag måste erkänna att jag inte orkat igenom hela, men jag har i alla fall läst en del. Och det är req.no, va?
Ja.
Det är väl hemsidan. Precis.
req.no.
Ja, precis. Och den kommer också ligga i avsnittsbeskrivningen. Så vill man ha det som vi har pratat om nu i textform så är det en varm rekommendation att läsa det helt enkelt. Och då får vi säga jättetack till dig Adnan som då äntligen...
Ja, men stort tack och kul att få vara här och prata om. Det jag tycker är liksom... det bästa.
Mm.
Ja, men superintressant ämne. Det är verkligen någonting som nästan alla som håller på med aktier är intresserade av. Så
precis.
Det är jättekul att ha det.
Och typ, jag tycker sällan det också kommer fram liksom så spetsigt content på serieförvärvare. Och det var ju också anledningen till att jag var supertaggad på att göra det här avsnittet. För jag tycker verkligen att så här, förvärv, kapitalallokering och liksom även i Norden så är ju det en väldigt stor del liksom, på börsen. Att det, vi har jättemånga serieförvärvare just i Norden. Som sagt, stort tack.
Tack själva.
Och så får vi tacka alla lyssnare såklart för att ni har lyssnat. Och sen så vill vi även då tacka vår huvudsponsor Avanza återigen. Och sen så vill jag också då avslutningsvis säga att för er som är intresserade av Quarter Pro så erbjuder vi en free trial. Och det finns en länk i avsnittsbeskrivningen för det.
Suveränt. Stort tack och så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi. Stort tack. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Inget som har sagts i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla aktier är förknippade med risk.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.